kanoniskt och apokryft. Det här var en fråga som för svensk kristenhet kom tillbaka och blev aktuell i samband med första advent 1999 när Bibelkommissionen lanserade den nya Bibeln som det kallas Bibel 2000. Därför att när Bibel 2000 lanserades så blev det en Bibel med Gamla Testamentet, 39 böcker. Alltså böcker från Mose till Malaki, om man tar författarskap, tillkomna under en tidsperiod av ungefär 1000 år från 1400 före Kristus. Som i alla fall är en möjlig datering för Mose. Fram till 400 före Kristus med Malaki. Och sen kom det en avdelning som heter Gamla Testamentets apokryfiska böcker. Med 11 böcker tillkomna i tidsperioden mellan Gamla och Nya Testamentet. Alltså från under 300-talet och 200-talet och 100-talet före Kristus. Och för ganska många inom olika svenskkyrkliga traditioner och inom frikyrkan så var detta relativt okända böcker som man inte hade haft innanför Bibelns pärmar tidigare. Och sen förstås Nya Testamentets böcker, 27 böcker, tillkomna någon gång från slutet av 40-talet fram till kanske 90-talet. Före år 100 så förelåg de 27 böckerna i Nya Testamentet. Och plötsligt hade Bibeln blivit mycket tjockare. När jag var konfirmand fick man lära sig att Bibeln består av 66 böcker. I uppslagsverk numera, om man slår upp på Bibeln, så står det att Bibeln innehåller 77 böcker. Och det är ju ingen liten fråga. Ifall man tror att Bibeln är Guds ord, då blir ju frågan om vilka böcker tillhör denna speciella kategori att vara Guds ord. Att ha auktoritet, vara vägledande, böcker som Gud backar upp. Det är ju inte vilken liten fråga som helst att man kan lägga till eller dra ifrån. Så vad är det här? Det var inte nytt för svensk kristenhet i lite större perspektiv att ha det så här. I gamla biblar från 1500-talet och från 1700-talet så fanns apokryferna. Men från slutet av 1800-talet och under 1900-talet så hade apokryferna inte funnits i biblarna. Så för oss var det en relativt ny fråga. Intressant, nu blev det nästan ingen diskussion alls. Utan det bara accepterades, togs emot. Och väldigt många människor utgår förstås från att de här 77 böckerna är Bibeln och är Guds ord. Ett väldigt svaghetstecken, tycker jag, att en sån stor sak liksom flyter in i kristenheten utan att vi har ordentlig analys och diskussion. Hur tänker vi om det här? Om man tittar till andra kyrkotraditioner så är det ganska, det är lite rörig situation här. I den romersk-katolska kyrkan så har man de apokryfiska böckerna, GT:s apokryfer i Bibeln. Och det är officiell lära sedan kyrkomötet i Trient. Men de har bara 10 apokryfer, inte 11. Och de kallar dem dessutom för deftrokanoniska. Numera har då den evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, de har de här 11 som finns i Bibeln 2000. Den anglikanska kyrkan i vissa delar där så har man 13 apokryfer. Så det är lite oklart här exakt vilka böcker ska man räkna som de här apokryferna. Okej, om ni är duktiga på ögonmått så kan ni se att jag har en väldigt tunn bibel. Och det är en Bibel 2000. Så då kan ni räkna ut att jag har valt att köpa en utgåva som heter Gamla och Nya Testamentet utan apokryferna. Men det är ganska ovanlig upplaga. De produceras mestadels bara med apokryferna. Nu ska jag försöka motivera varför det var väldigt viktigt för mig att skaffa mig en utgåva utan apokryferna. Om vi börjar med kanonprocessen, de kanoniska böckerna. Hur har det gått till att vi har fått de 39 böckerna i Gamla testamentet och de 27 böckerna i Nya testamentet? Det har inte trillat ner färdigt från himlen. Kristen tro skiljer sig ju radikalt från islam, som ju tänker sig när det gäller Koranen att det finns en himmelsk förlag av Koranen, att ängeln Gabriel i princip läser upp vad som står i den himmelska Koranen. Muhammed tar emot det budskapet, reciterar det, och så är det skrivare som sen skriver ner det, och så får man en avskrift. Och det kommer ju till en person i en generation, och så är uppenbarelsen färdig. Enligt kristen tro så har ju Gud talat till människan under väldigt lång process, en gradvis process där många människor är involverade under lång tid. Guds ord växer gradvis fram, sammantaget under 1500 år ungefär. Och det är ett 40-tal personer involverade. Svårt att säga exakt, men ett 40-tal personer som tar emot uppenbarelse, skriver ner den, och det förs vidare. Gud talar genom profeter i Gamla testamentet, apostlar i Nya testamentet. Det hade förstås varit väldigt intressant om vi kunde följa den här processen i detalj. Det kan vi inte. Men vi får viss information om hur det gick till. Och för mig är en sån viktig informationsbit det att man kan se när det gäller ett antal böcker att de accepteras efterhand som de skrivs. Alltså det är inte så att det är någon sorts judiskt konsilium eller så att säga kyrkomöte som sätter sig ner och fattar något beslut. Utan Guds folk förstår att det är Guds ord och tar emot det redan i författarnas egen samtid. Så Mose tar emot uppenbarelsen från Gud. Han får befallning att skriva ner det. När hans tid är över, så hans närmsta medarbetare Josua, då är ju det första som Gud säger till honom: du ska hålla dig till det som jag har gett Mose. Du ska läsa Mose lag dag och natt. Och du ska följa den och du ska lyda den. Så det är alldeles omedelbart. Josua har ju levt tillsammans med Mose. Han ska ta emot detta som ett ord från Gud. Och så lever Josua utifrån det Mose hade tagit emot. Själv tar Josua emot uppenbarelse och blir använd av Gud. I slutet av sitt liv så skriver han ner och säger åt folket: här är förbundsboken, det är detta ni ska följa. Nu kan vi inte se en sån här process kring varje enskild bok. Men vi kan se det här i Mose och Josua. Vi kan se det på flera andra ställen. Längre fram så är ju folket i fångenskap i Babel. Daniel är där. Samtidigt så är Jeremia profet och talar Herrens ord. Och då står det att Daniel läser Jeremia och accepterar det som Guds ord. Alltså en samtida profet. Och tar emot det och förstår att vi kommer inte bli befriade här från omedelbart. Det kommer ta 70 år. Men sen ska vi verkligen bli befriade och få komma tillbaka. I Nya testamentet finns det ett intressant ord i andra Petrusbrevet 3. Där Petrus talar om sin apostlakollega Paulus. Och det är ett sammanhang när han talar om Herrens återkomst och att det är människor som hånar tanken att Jesus ska komma tillbaka och liksom varför dröjer det och så. Och då refererar Petrus till kollegan Paulus. Han ska säga så här, vers 15 läser jag, andra Petrusbrevet 3, 15 och fortsättningen. Att vår Herre dröjer ska ni betrakta som en räddning. Detta har också vår kära bror Paulus skrivit till er i enlighet med den vishet han har fått. Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Det finns omligt som är svårt att förstå. Det kan ju vara en tröst för en del av oss som fortsatt tycker att det finns krångliga passager hos Paulus. Det tyckte Petrus också. Och så kommer det viktiga här. Det finns omligt som är svårt att förstå. Och detta, liksom vad som står i de övriga skrifterna, syftar på Gamla testamentet. Men plötsligt har Paulus brev ligger i kategorin skrifterna. Alltså samma kategori som Gamla testamentet. När det gäller status. Kategorin att det tillhör skriften. Liksom vad som står i de övriga skrifterna förvränger okunniga och obefästa människor till sitt eget fördärv. Alltså Petrus tog emot Paulus ord som ord ifrån Gud, som tillhörde kategorin skriften. Så, den generella bilden som jag har, det som vi liksom kan få kunskap om, det är att samtiden som känner författarna känner igen att det är Gud som talar genom de personerna och tar emot det som Guds ord. Det är alltså inte en senare process där det är, så att säga, myndigheter som fattar beslut om det, utan det är Guds folk som tar emot det. Vid Jesu tid var hela Gamla testamentet färdigt. Alltså de 39 böcker som vi har, som vi kallar de kanoniska böckerna, de var accepterade av judarna som Guds ord. Den judiska samtiden bejakade lagen, profeterna och skrifterna. Med ett undantag fanns ju en grupp, saduceerna, som ville ge en särställning åt Mose lag och inte se de andra som auktoritativa. Men den dominerande uppfattningen var att de här 39 böckerna, det är det som Gud hade gett åt sitt folk. Och vi kan se att Jesus bejakade detta. Jesus utgår från att detta är Guds ord. Han refererar till det som skriften, kan tala om lagen, profeterna och skrifterna, eller samlingsnamnet skriften. Och det har auktoritet, det är vägledande, det är Guds ord, det är sant. Han kan kritisera människors tolkning av det eller tillämpning av det, men aldrig själva innehållet i ordet. Och som kristen så blir det ju naturligt, när jag bekänner Jesus som Herre, att jag bejakar samma skriftsamling som Jesus bejakade. Så på hans auktoritet säger jag ju ja till Gamla testamentets 39 böcker. När det gäller Nya testamentet så ser processen lite annorlunda ut. Men vi kan följa vissa delar hur vi har fått de här 27 böckerna i Nya testamentet. Det man kan se redan inom Nya testamentets ram, det är att det framväxande Nya testamentet jämställs med det Gamla testamentet som man såg som Guds ord. Jag har redan visat hur Petrus jämställer Paulus skrifter med Gamla testamentet, de övriga skrifterna. I första Timoteusbrevet 5:18 så talar Paulus om att församlingsledare har rätt att få understöd. Och så motiverar han det. Och då gör han det utifrån skriften. Men då citerar han ett ord från femte Mosebok om att man får inte binda ihop munnen på oxen som tröskar. Alltså djuret, det dragdjuret som gör det tunga jobbet. Man får inte vara så snål att man inte låter djuret äta. Så det är helt enkelt lite djurskydd, lite hänsyn till djuret. Och nu tillämpar Paulus det på en församlingsledare som gör ett hårt arbete. Måste ju förstås kunna leva och överleva, och församlingen ska samla in pengar och ge. Men han citerar också en del av Jesus-traditionen som vi finner i Lukas kapitel 10, som säger arbetarna värd sin lön. Båda sakerna introduceras som skriften. Skriften säger. Och så kommer femte Mosebok och så en del av Jesus-traditionen som vi sen är återgiven hos Lukas. När Paulus skriver sina brev så ber han att samlingen ska läsa upp det. Och vi vet ju att de första kristna, de läste ju upp i gudstjänsten skriften, Gamla testamentet, och visade hur detta handlar om Kristus och Kristus har uppfyllt skrifterna. Och nu räknar Paulus med att hans brev ska läsas upp på ett liknande sätt. I flera brev så ger han just den formen att det ska läsas upp. Nya testamentet är en fungerande kanon så fort det är färdigt. Det är i funktion i församlingarna. År 140 kommer en rik skeppsredare till Rom. Han startar en församling. Han är påverkad av gnostiskt tänkande. Han heter Marcion. Och han blev mycket irriterad på att man på de skrifter man läser i de andra kristna församlingarna i Rom. Så han börjar rensa ut. Och säger, vi ska inte läsa det, inte läsa det, inte läsa det. Så han slutar med att han har bara ett evangelium, inte fyra. Bara 10 brev av Paulus. Inte 13. Och inga övriga skrifter. Och att man kan bara göra en sån utrensning ifall det finns en större kanon. Kanske några av er har hört att det är först in i C-möten man fattar beslut om kanon. Har ni hört det? Jag skulle vilja säga att ni, om ni har en delete-knapp i hjärnan, det måste ni sudda ut. Måste värdera det fullständigt. Ni ser mötet säger inte ett enda ord om vilka böcker som ska vara med i skriften. Det är en ren vandringshistoria som alla känner till, alla har lärt sig, alla vet att det är så. Fast ni ser mötet handlar inte om Nya Testamentets omfång. Det handlar om en helt annan fråga, nämligen Jesu identitet. Där det har funnits en förkunnare som heter Arius som började säga, visst, vi kan säga att Jesus är gudomlig, men han är inte fullt ut gudomlig som fadern. Han är inte av samma väsen som fadern, han är bara av liknande väsen. I verkligheten är han skapad av Gud. Och sen har Gud skapat resten av världen också, men Jesus är skapad. Och det är det som blir sån tumult i kristenheten. Om man samlar alla ledarna från hela kyrkan för att ta ställning till det här. Och det man söker efter är, vad har kristna sagt från början? Vad är den ursprungliga tron? Och man blir helt enig om att det som alltid har sagts, det är ju att sonen är inte av liknande väsen som fadern, utan av samma väsen som fadern. Han är Gud av evighet. Och den nicenska trosbekännelsen säger ju det så att vi tror på Jesus Kristus, Guds enfödde son. Sann Gud av sann Gud, ljus av ljus, Gud av Gud, av samma väsen som fadern. Född och icke skapad. Så det ni ser mötet handlar om, det är Jesu identitet, inte skrifternas omfång. Så är det med utbildning. Det kan en hel kultur veta om att ni ser mötet, så all besluten ligger på internet, så att man inte tror man kan ni kolla det. Jag såg faktiskt att till och med på Wikipedia skriver man nu, det finns mycket mytbildning runt ni ser mötet, till exempel att Nya Testamentets omfång beslöts där. Men det är alltså en ren myt.
Vad söker man på då på Wikipedia?
Det är ni ser, så får du upp olika artiklar som berör Nicea-beslutet. Och där finns en länk som man kan ju läsa de ursprungliga texterna, så vad man fattade beslut om. I verkligheten är det så att i praktiken fungerade Nya Testamentets kanon från det att det var skrivet. Alltså det gick inte flera hundra år innan församlingen började fundera på vad ska vi läsa i gudstjänsten och vilka texter gäller oss och vad får vi reda på vad kristen tro handlar om. Det är ju egentligen en konstig tanke att det skulle varit så. Vad gjorde de innan i så fall? Eller hur? Men det man kan konstatera är att så långt tillbaka vi har källor, så berättar och citerar man och hänvisar man till de fyra evangelierna. Det läser man i församlingarna. Till Paulus brev, till apostlagärningarna och till flera av de andra breven. Det som händer, det är att det i den här processen förstås finns en viss mångfald av helt naturliga skäl. Alltså man har en kopieringsapparater, man kan inte trycka böcker, man kan inte mejla någonting. Och så har Paulus skrivit romarbrevet. Det innebär då att det finns ett ex i en församling. Okej, vad gör man nu? Ja, då måste man ju skriva av det. Någon måste för hand kopiera det. Så att man kan ge en kopia till församlingen i Antiochia. Och sen måste ju det kopieras så att den församlingen. Och så bygger ju församlingarna upp bibliotek. Man vill ha kopior av alla skrifterna från apostlarna. Och det blir så också att det blir, alla har samma. 22 böcker råder det ingen som helst diskussion om. Alla är helt överens. Och alla viktiga böcker, alla de liksom dogmatiskt tunga böckerna i Nya Testamentet var alla överens om. Evangelierna, apostlagärningarna, Romarbrevet, Korintierbrevet och så. Så är det fem brev som det finns diskussion om. Därför att alla församlingar har inte fått en kopia av tredje Johannesbrevet. Är det verkligen ett brev från Johannes? Vi har inte fått det. Det är ingen som har. Några ställer frågor kring uppenbarelseboken. Är inte det lite väl spacad text? Är det verkligen liksom så? Och så blir det en diskussion om fem brev. Det är också någon församling som har gjort en kopia av någon senare ledare, Hermas herden eller Barnabasbrevet, och det har kommit in liksom i den här samlingen. Så de undrar, är det bara vi som har det här? Men ska inte detta också tillhöra? Och så måste man försöka reda ut de här frågorna. Men vi måste komma från bilden att det är någon sorts kaotiskt att det finns så mycket texter som helst och ingen vet riktigt vad. Och sen kommer ett kyrkomöte 300 år senare och slår ner foten och säger nej, så här ska det vara. Det är inte den historiska sanningen om kanon. I den här processen när man ska försöka reda ut, ja men exakt, om man är överens om 22 år sedan är det fem stycken man inte, alla inte är överens om. Då för man en diskussion som handlar om framförallt tre kriterier. Man säger det måste vara en apostolisk skrift. Alltså det finns ju ett gäng som var utvalda av Jesus, sanktionerade av Jesus, hade fått särskilt löfte om att anden skulle leda dem till hela sanningen. Om en skrift kommer från dem eller har blivit sanktionerad av dem, det är ett kriterium. Då kan vi ta emot skriften. För det andra, att det ska vara katolskt. Det är inte betydelsen romersk katolskt, utan i betydelsen allmän kristet. Alltså att det generellt sett har tagits emot av församlingar. Så det funkar inte att liksom ha en församling som har tagit emot ett brev. Ingen annan har genom historien känt till det. Utan det måste vara ett katolskt brev. Att de flesta församlingarna känner till det. Man vet dess historia. Och för det tredje, eftersom man har 22 böcker som man känner till, så kan ju en ny bok inte bryta mot innehållet i de böckerna. Så det måste stämma med trosregeln. Alltså det måste stämma med den kristna läran som man ju redan vet är sann. Och då har man under andra och tredje århundradet, så finns här en diskussion som fortgår i kyrkan. Och gradvis så blir det konsensus. Det fattas aldrig något beslut om de 27 böckerna. Däremot så, det äldsta listan vi har, det är i Athanasius påskbrev 364. Där han räknar upp de här 27 böckerna. Så det är de här böckerna vi kristna utgår från. Men det är inget kyrkomötesbeslut, utan det är bara en redovisning av så här är det i församlingen.
Det nämnde ett årtal.
364 skriver han ett brev inför påsken till sina församlingar.
Det är efter Nicaea.
Och det är efter Nicaea. Nicaea 325. Mm. Men han gör ingen hänvisning till Nicaea att, kring det. Okej, då har jag försökt ge den allmänna bilden till gamla och nya testamentet. Hur då med apokryferna? Här ska ni få mina skäl till varför jag köpte en bibel utan apokryferna. Jag ser fyra problem med gamla testamentets apokryfer. För det första, de ingick inte i Jesu bibel. Och vi accepterar gamla testamentet och hans auktoritet. Gamla testamentets kanon var avslutad vid Jesu tid. Och de såg inte på apokryferna som en del av Guds ord. Det finns en väldigt intressant indirekt bekräftelse på hur Jesus såg på det här i Lukas 11:51. Ett domsord från Jesus där han säger så här: allt blod från den oskyldige Abel till Zakaria som mördades vid altaret och dräptes vid altaret, det ska komma över er som avvisar mig. Ja, det säger inte oss så mycket. Abel kopplar vi just till det, han som blev dräpt av sin bror. Men Zakaria vid altaret, då famlar vi så här. Ja, det finns en Zakaria allra sist i andra krönikeboken som mördas i templet vid altaret. Och nu kommer det intressanta. Judarna har våra böcker, det är ju deras, men samma böcker som vi har, fast i en annan ordning. Den sista boken i judarnas gamla testamente är andra krönikeboken. Och nu blir det plötsligt intressant. Jesus nämner det första mordet och det sista mordet i gamla testamentet. Och säger allt som har skett här emellan, allt oskyldigt blod som ni har utgjutit, det ska komma över er. Alltså han verkar se gamla testamentet som en enhet. Apokryferna var ju välkända bland judarna men accepterades inte som Guds ord. Och det är fortfarande så. Om du köper en hebreisk bibel i Jerusalem idag, den har inte apokryferna. Alltså om du köper judarnas heliga skrift i Jerusalem, innehåller inte apokryferna. De har aldrig bejakat det som helig skrift. utan det är någonting som har kommit in i vissa kristna traditioner. Josefus har ett intressant avsnitt när han skriver om det här. Josefus var ju jude efter att romarna hade slagit ner upproret 66-70 där Josefus var med på den judiska sidan. Så kan man säga att han bytte sida och började jobba delvis åt romarna. Och som en del av det han gör så blir han då historieskrivare. Han berättar bland annat sitt eget folks historia och försöker förklara den judiska historien för romarna. Och judiskt tro. Och då skriver han så här på ett ställe. Och det är ett intressant ställe, för han nämner nämligen vad de tror på, judarna. Och då säger han så här: "We have not myriads of books disagreeing and conflicting with one another, but only 22. Ja, nu blev vi förvånade. Var det inte 39? Jo. Men de räknar lite annorlunda. Så att man räknar första andra Samuelsboken och första andra Konungaboken och så. Man räknar 12 profetboken, de 12 små profeterna som är. Man räknar Esra och Nehemja. Och man vill hemskt gärna få ner det till 22 av talmystiska skäl. Det finns 22 konsonanter i det hebreiska alfabetet. Och då känns det jättebra ifall Gud har talat till oss i 22 böcker. Men man vet att det är han syftar på här med 22 böcker. Det är de 39 böckerna, fast man vi har delat upp dem i lite fler. Men textmässigt var det samma som vi har. But only 22 containing the record of all time and justly accredited. Of these, 5 are the books of Moses containing the laws and the history handed down from the creation of the human race right down to his own death. This period falls a little short of 3,000 years from the death of Moses to the time of Artaxerxes, who was king of Persia after Xerxes. The prophets who followed Moses have written down in 13 books the things that were done in their day. The remaining 4 books contains hymns to God and principles of life for human beings." Så det sista här är ju Saltan och Ordspråksboken och så. Och sen kommer det: "From Artaxerxes to our own time, a detailed record has been made, but this has not been thought worthy of equal credit with the earlier records, because there has not been since then the exact succession of prophets." Alltså, det är de apokryfiska böckerna. Han säger, det har skrivits böcker om vår historia, men de har inte bedömts ha samma värde. Varför? Därför att profetians ande hade vikit ur Israel. De har inte varit en strikt följd av profeter från Gud. Så här markerar han den judiska synen. Det har skrivits böcker av vårt folk om vår historia, men de har inte samma värde. Och det är fortfarande den judiska uppfattningen. Man läser de böckerna och man kan också fira religiösa högtider utifrån något av det som de berättar. Men det har inte samma status som det andra. Så, alltså, Josefus nämner 22 kanoniska böcker motsvarar våra 39. Han nämner apokryferna, men säger uttryckligen de har inte bedömts av samma värde. Orsaken är att profetien tystnade i Israel. För det tredje så citeras de inte av apostlarna i Nya testamentet. Det är uppenbart att nytestamentliga författare känner till apokryferna. De kan anspela på texter så man förstår att de känner till dem och så. Men de citeras inte i Nya testamentet och framförallt inte som skriften säger. Finns inga direkta citat från apokryferna, bara anspelningar. Och även om det skulle finnas citat, så det i sig betyder inte att det skulle vara ha auktoritet. Det är bara ifall det citeras så säger skriften. Därför att Nya testamentet citerar ett antal olika skrifter. Som den panteistiske diktaren Aratus, som Paulus citerar i Apostlagärningarna 17. Eller kommer det författaren Menander, som Paulus citerar i Första Korinthierbrevet 15. Ät, drick och var glad. Ja, vi brukar sällan ha fortsättningen, men den finns ju där. Till imorgon ska du dö. Eller vishetsläraren Epimenides, som han citerar i Titusbrevet. Så Paulus är ju väldigt beläst och kan citera olika skrifter. Det innebär ju inte att han ger dem auktoritet av Guds ord. Utan det markerar han ju när han säger skriften säger, eller Mose, eller lagen säger. Och då har du auktoritet för att tillhör den här kategorin orden som Gud har gett oss. Så nyckelfrågan när man studerar det här, det är ju betraktas det som skriften. Och då har vi inget från apokryferna som citeras om skriften, och vi har inga direkta citat, bara anspelningar. Så till exempel i Hebreerbrevet 11, när det är om trons hjältar, så berättas det ju om personer som jagas av lejon och som sågas i tu. Det kan man inte läsa om i Gamla testamentet. Det kan man läsa om i de apokryfiska böckerna. Så det är ju en anspelning på det innehållet. Så de känner väl till det. Men de ser det inte som skriften. Det fjärde problemet. De accepterades inte av författarnas samtid. De apokryfiska böckerna accepteras slutgiltigt först 1546 vid motreformationen av delar av den kristna kyrkan. Och det är ju väldigt sent. Alltså reformationen är i början av 1500-talet och sen kommer motreformationen. Där katolska kyrkan dels gör upp med en del missbruk och dels fastställer en del av sånt som Luther hade varit kritisk mot. Men som man då fastställer och säger, nej men detta är den kristna läran. Och en av de saker man fastställer, det är att apokryferna ska kallas, ska ses som Guds ord, det kallas, de ska kallas för deftrokanoniska, den andra kanon. Men det är ju då väldigt sent. Det är alltså motreformationen, konciliet i Trient. De har varit omstridda i den kristna kyrkan under hela historien. Så man kan hitta framstående tidiga kristna ledare som är positiva till apokryferna, som Irenaeus, Tertullianus, Augustinus. De tyckte att det här ska tillhöra Guds ord. Medan andra som Athanasius, Origenes, Hieronymus, han som översatte skriven till latin, som gjorde Vulgata, översatte Vulgata, han var kritisk. Nej, men det här, judarna har ju aldrig accepterat det här, vi ska inte ha det. Så det var en pågående diskussion. Och där ju då reformationen sa nej då, vi ska inte ha med det. Och motreformationen fastlade som dogm att de ska finnas med.
Men du sa inte Luther att man kunde gå och läsa dem? För de var uppbyggliga.
Det kan man gott göra, de är absolut inte farliga. Det allra mesta ligger helt i överensstämmelse med vad övriga skrifter säger. Och Luther har just uttryckt att de var god och nyttig läsning. Så de är ju inte på det sättet farliga. Men däremot har de inte auktoritet. Och det finns några ställen som är både historiskt felaktiga och några som är dogmatiskt egendomliga. Så vi som evangeliska kristna, vi säger att det finns ingen löften om att vi ska be till de avledna, att vi ska vända oss i bön till kristna som har gått före oss och som är hos Herren, att vi ska be om deras förbön. Vi har ju en öppen väg till fadern genom i Jesu namn, och vi vänder oss direkt där. Och då svarar katolikerna, ja men det finns i det här stället. Och då hänvisar man till ett ställe i apokryferna som ser ut att uppmuntra till bön, eller att man ber om förbön från de döda. Så det finns några sådana ställen som har för läromässiga konsekvenser. Det mesta får inte det. Man behöver absolut inte vara rädd för dem. Det är i, och det finns många så här härliga uttryck i Vishetens bok och så många, mycket som liknar texter ur Saltaren eller Ordspråksboken.
Reformationen och han talar mycket om det här, vilket är en text som driver Kristus. Och var det ett problem han hade med typ också just
Nej, det var det inte. Utan det var det faktum att det inte finns i den judiska bibeln. Det är hans huvudargument. Och det är... Så om man tittar på hur judarna har gjort här, så de översatte ju själva Gamla testamentet till olika språk. Targum, som är den arameiska översättningen av GT, innehåller inte apokryferna. Peshitta, som är den tidigaste syriska översättningen av Gamla testamentet, innehåller inte apokryferna. Aquila, en person som en individ, han översätter GT till grekiska, innehåller inte apokryferna. Det är bara en översättning som har med apokryferna, och det är Septuaginta, som är från kristen tid och som har med apokryferna. Och det är via den specifika översättningen av GT som apokryferna kom in i kyrkan och det blev den här diskussionen. Det var ju många judar runt medlemsområdet. Många hade tappat hebreiskan, kunde inte läsa skrifterna i originalspråk. Man behövde översättningar. Och Septuaginta var då en välkänd översättning. Man kan se att Paulus använder Septuaginta på en del ställen när han citerar ur Gamla testamentet. Det fanns ju då intresse av att också översätta andra judiska böcker som apokryferna. Och då gjorde man det så att apokryferna kom med i Septuaginta. Men för judarna var det då fortfarande klart att det har inte samma status. Men när då den kristna rörelsen växte fram och hedningar blev kristna och så började man då börja läsa Gamla testamentet på grekiska, så började man använda Septuaginta. Och då fanns apokryferna där. Och då kom den här diskussionen in i kyrkan. F.F. Bruce, som är en ledande forskare, kring kanonfrågor, han säger så här: "There is no evidence that the Jews, neither Hebrew nor Greek speaking, ever accepted a wider canon than the 22 books of the Hebrew Old Testament." Så för judarna har det hela tiden varit en helt klar fråga. Så, dessa judiska böcker kom in i kom in via kyrkan, inte via judendomen. Okej, sammanfattar det här. Jag ser på kanonprocessen så här, att det som var inspirerat från Gud, det som profeter och apostlar framförde, ledda av Guds ande, det kändes igen och togs emot av samtiden som Guds ord. Men det gäller då inte apokryferna. Den samtid som såg dessa böcker produceras tog inte emot det som Guds ord, utan såg det som intressanta och fina uppbyggelseskrifter, historiska skrifter, men inte på samma nivå som det som var Guds ord. Så jag slutar med ett citat här av en amerikansk teolog som heter Norman Geisler. Han säger så här: "It is also important to remember that these books, apokryferna, were not part of the Christian the New Testament period writings. Hence, they were not under the province of the Christian church to decide. They were the province of the Jewish community which wrote them and which had centuries before rejected them as part of the canon." So, då blir min slutsats att jag tycker folkbibeln gör rätt som har de 66 böckerna, inte apokryferna. Och jag hoppas att Bibel 2000 fortsätter att ges ut också i såna här tunnare varianter med de 66 böckerna. Sen har jag inga problem med att man läser apokryferna, det är inga farliga böcker. Och man kan ju se genom kyrkans historia så är det en massa människor som har hämtat uppbyggelse ur de böckerna. Men jag skulle betrakta det så som man hämtar uppbyggelse ur olika kristna ledares böcker och så, som Gud använder, men de har inte statusen som Guds ord.
Yes. Det
som man ibland kallar för Nya testamentets apokryfer, eller som idag oftast kallas för de gnostiska texterna, de är ju inte accepterade av några kyrkor. Så där har vi det, vi är en lite bättre situation, att vi är lite mer överens där. Och de är generellt sett så helt annorlunda till sitt innehåll. Det är så uppenbart att det här står för någonting alldeles annorlunda. Så det har liksom aldrig varit inne i en diskussion i kyrkan. Utan de ger ju uttryck för en helt annan världsbild, en helt annan frälsningssyn. Alltså om man läser Gamla testamentets apokryfer, så det är ju en tro på den ende guden, han som har skapat världen, han som har utvalt Israel och så. Du känner igen den grundläggande tankemönstret. Om man läser de gnostiska texterna, då är det alltså en helt väsensfrämmande världsbild där man ser på den här skapelsen, det materiella, som något lågt och som något ont. Det är skapat av en ond gud, demiurgen. Och vårt problem är att vi sitter fast i den här eländiga, materiella, fysiska världen. Och vi ska befrias från den för att återförenas med det ena, som är en opersonlig andlig verklighet. Här finns en del kopplingar till mot Österlandet och sådana föreställningar som finns i hinduism och så. Och det är det som jag var ju rabalda här för ett par år sedan när man publicerade Judas evangeliet, som är en sån här ett gnostiskt evangelium. Och det är inte då skrivet av Judas och är inte från det första århundradet och har ingenting att göra med Jesus och apostlarna. Men det är att man har velat ge den här texten status genom att tillskriva den en lärjung. Men då blev vi ju jätteförvånade. Varför är alls inte tillskrivet till Judas? Hur kan det vara status? Jo, Judas är nämligen hjälte i detta evangelium. Han förråder Jesus. Jaha, kan det vara hjälteaktigt? Jo, om hela grundförståelsen är människans problem är att vi sitter fast i det materiella och vår själ behöver befrias, då gör Judas Jesus en tjänst genom att förråda honom så att han blir utlämnad till korsfästelse så hans fysiska kropp dör. Så äntligen kan hans själ svinga sig fri mot det andliga. Och därmed så blir det en god gärning. Om ni säger att det här är fullständigt förvänt, det har ju ingenting med kristen tro att göra.
Ja, men kristna mystiken som pratar om det ena och kontakt med alltet och allt det här, då kommer det från gnostiska skrifter, för det förekommer även nu.
Det finns en koppling där och jag är oerhört skeptisk mot det. Jag skulle inte ens kalla det för kristna mystiker om man börjar tala om det ena. Alltså, vi tror ju inte på en gudomlighet bortom alla distinktioner och kategorier. Så vi tror ju på Gud Fader som en personlig Gud. Och vi ska ju aldrig smälta samman och försvinna i Gud. Vi är ju skapade för distinkta relationer.
Jag läste från eller Lutherska kyrkan i Finland om hur man undervisade om att det var ett träd och så var det olika grenar. Och att man i det här fick samma upplevelse av Gud från alla religioner. Okay. Det kommer ju ganska starkt nu faktiskt i Sverige. Och det måste ju komma från det du sa, från gnostiska skrifter.
Det finns kopplingar där. Så man kan, om man ska tala om mystik, så det finns en distinktion som kan vara bra. Och det är skillnaden mellan oändlighetsmystik och personlighetsmystik. Så att man inte buntar samman allting för så. Väldigt mycket mystik är en form av oändlighetsmystik, alltså där alla kategorier ska upplösas och människan ska smälta samman och försvinna i det gudomliga. Det är det som präglar Österlandets mystik, som präglar mycket av gnosticismen och som är helt oförenlig med allt vad kristen tro heter. Sen finns det något man kan kalla för personlighetsmystik, alltså där människor vill betona att det finns många dimensioner som går utöver det rationella och så, men där man aldrig går över den här gränsen mellan jag och du, där Gud alltid är Gud och människan är alltid människan. Och man smälter inte samman eller så. Så det kan vara, man kan ha med det som ett litet sätt att testa saker. Dra det här mot oändlighetsmystik eller är det personlighetsmystik? Sen kan man fortfarande ha en del kritiska synpunkter på en del av det man kallar för personlighetsmystik. Men det är dock en skillnad där.
Men oändlighetsmystiken går ju bortom ordet. Just det. Kanske är det som man måste tänka på. Mm. Det går bortom ordet.
Ja.
Gud bortom orden. Så det kopplas inte längre till bildordet.
Ja, just det.
Och då hamnar vi kanske inte. Hur ser, kan du inte nämna lite hur du ser på traditionen i katolicismen som har samma, kan man säga, på liknande sätt auktoritet med skriften? Hur kopplas det till apokryfen?
Just det. Jag är väl frestad och hoppa över den frågan därför att om en halvtimme ska jag hålla ett helt föredrag om just den frågeställningen. Yes. Så nästa samling här har temat skriften alena. Mm. Och då ska jag just ta upp frågan om skrift och tradition och skillnaden mellan evangelisk och katolsk tro. Så det är inte för att jag fegar ur utan för att ni ska slippa höra mig tjata om samma sak två gånger. Just det.
Kan du bara säga någonting om Enochs bok? Eller Enochs bok?
Första och andra genomspråk, nu tror jag det här heter i de ja, just det. Det är just det, här har ni om vi tar Bibel 2000, det som är de apokryfiska böckerna, det är då de böckerna inklusive Manasses bön, de 11. Sen finns det ytterligare judiska skrifter som man kallar för pseudoepigrafer, och Enochs böckerna tillhör den kategorin. Det är ganska apokalyptiskt, alltså det är en speciell litterär stil, ganska liknar lite fantasy-genren. Mm. ungefär som Uppenbarelseboken är lite fantasy-genre, eller hur? Vilddjur och varelser och väsenden och så. Det skrevs en hel del sån litteratur århundraden före Kristus och efter Kristus. Och det är en del av judisk litteratur som har... Men det har aldrig, det har liksom inte bedömts som, jag får säga så då, inte ens som apokryft.
Nej.
Utan det är ytterligare annat material.
Är det sant att vissa tror att det är det som citeras i Judas bok, det han skriver om?
Just det, så där finns ett citat till antagligen till Enochs bok.
Mm.
Men det citeras ju inte som skriften. Utan det citeras ungefär som Aratus citeras av Paulus. Alltså man känner till en viss bok eller författare om man vill göra en poäng av någonting som står där. Men det kan man göra precis som en predikant. Jag citerar en massa, citerar Bibeln och sen citerar en massa tänkare och personer och så där för att det illustrerar mitt budskap. Men jag skulle aldrig någonsin sätta dem där på samma nivå. Utan skriften har ju auktoritet och andra har en illustrerande funktion i min förkunnelse. Och det skulle jag säga om hur Judas använder Enochs bok där, att det illustrerar saker han vill få fram. Ja.
De här böckerna kring Maria Magdalena, när kom de egentligen? Det som sen Da Vinci hakar på.
Just det. Alltså de här gnostiska evangelierna, de är ju mycket senare. De är alltså skrivna, de är svåra att datera exakt, men alltså man menar att de är skrivna mellan 150 till 350 efter Kristus. Så de är alltså inte skrivna under första århundradet, har ingen kontakt med apostlagenerationen. Och Da Vinci-koden, det är ju fullständigt, det är en fantastiskt underhållande bok att läsa, men den är ju helt förvirrad. Han påstår ju då att Maria Magdalenas evangelium och Filippos evangeliet presenterade som om Jesus och Maria från Magdala var gifta. Och det är inte sant. Det presenteras inte så ens i de gnostiska skrifterna. Så han är, jag vet inte om man kan kalla det en gåva, men han har helt fantastisk förmåga att fabulera så att det låter sanningsenligt. Jag vet inte hur han lyckas, han kan skriva vad som helst. Och första intrycket är att ja, men så här måste det vara. Det är väldigt konstigt faktiskt.
Sen snor ju han alldeles fantastiskt mycket själv också. Helt utan att skämmas. Eller nästan utan att skämmas. Han är ju på kärleksfulla blinkningar till originalförfattaren, ja, till de teorierna.
Just det.
Genom att ge anagram utav deras namn till personer i boken.
Just det. Så att han klarade sig under en stämning för plagiat, just det, att han hade gjort lite sådana snygga blinkningar hit och dit. Han är en smart man, men han kan oerhört lite om det han skriver om.
Ja, men det finns ju berättelser om här. Skulle de inte ha rest till Marseille eller därför? Det finns på andra håll också.
Det
finns väl berättelser om Grekland?
Det finns berättelser om hur de skrev till Marseille. Problemet där är ju att allt det där är ju mycket senare.
Ja, jo.
Alltså så att det uppstår hela tiden frågan om hur mycket ska vi göra av det, hur trovärdigt är det här? Det är ju inget problem, för vi har ju inget behov av att förneka det, att Maria Magdalena måste ju ta vägen någonstans efter uppståndelsen och förkunnat evangeliet. Om det har varit att hon har efter förföljelser i Israel har flytt till Frankrike, om man säger. Ja, det är mycket, mycket möjligt. Men vi är på väldigt mycket lösare mark, för det är folkliga traditioner, de är ofta ganska sena, det är inte så välbelagt och så.
Det är roligt att vi utifrån en skönlitterär
bok börjar ifrågasätta hela historien. Ja. Jag vill väl att läsa en vecka och ifrågasätta Sveriges lag.
Ja, det är fantastiskt. Da Vinci-koden har sålt över 1 miljon exemplar i detta lilla land. Med 9 miljoner invånare. Så det har ju fått ett genomslag som är alldeles makalös. Så jag märker ju på när jag möter gymnasister och studenter att en massa frågeställningar från Da Vinci-koden, som ju nu går som film hela tiden på olika filmkanaler, det har satt sig i kulturen. Så man frågar utifrån Da Vinci-koden. Just det, jag tror det är kaffe, är det så?
Det hoppas vi.
Jag ska ju inte förhindra er från att ta uppfriskande kaffe så att ni överlever det jag sen ska göra.